dagen, första söndagen i advent, handlar om fred. Det handlar om en kung som kommer för att förinta krigets vapen. Som kommer med ett fredsrike som når från hav till hav, från floden till världens ände. Guds fredsrike. En annan typ av härskare är det som kommer. För han kommer i ödmjukhet och enkelhet ridande på en åsna. Och det här får vi påminna oss om varje år den här tiden. Och även på palmsöndagen. Vi har två söndagar när den här texten står i fokus. För det är så viktigt. Kristus kommer. Fredsfursten kommer. Och han visar oss ett helt annat rike. Ett helt annat sätt att leva. Jag har de senaste söndagarna av olika anledningar kommit in lite på den här församlingens historia och folk som har gått före och vad som har hänt i tidigare generationer. Och jag kommer göra det lite kort här nu också. För några av dem som var med och byggde grunden till den här församlingen för 130 år sedan, det är de som har kommit att kallas Bergabröderna. Känner ni till Bergabröderna? Det är inte några bergstroll som bor här eller så, utan även om det kan låta så. Utan det här var unga män som hade samlats på Hunneberg för att göra vapenfri tjänst. De var kristna, de var baptister och de var övertygade pacifister. Det vill säga de vägrade vapen, de vägrade att tränas för krig. För de trodde på fredsfursten. De visste att de tjänade kung Jesus och vägrade därför konsekvent att bära vapen eller tränas för strid. Och de grundade det på de här texterna som vi har läst idag från Bibeln. Och de grundade på sådana ord som Jesus sa i bergspredikan om att vända andra kinden till. Eller det som Jesus säger i Lukas 6. Älska dina fiender och gör gott mot dem som hatar dig. Och be för dina fiender. En av de största baptistiska förkunnarna hette Charles Spurgeon. Han sa så här en gång. And I do firmly hold that the slaughter of men, that bayonets and swords and guns have never yet been and never can be promoters of the gospel. Alltså, jag säger och det bestämdaste att slakten av människor, bajonetter och svärd och vapen har aldrig och kommer aldrig att kunna vara förespråkare för evangeliet. Det är inte så evangeliet presenteras. Det kan inte förenas med de goda nyheterna om Kristus. Och baptister har genom året fått sitta i fängelse för det här beslutet att följa Jesu ord. Och för 130 år sedan så blev de alltså hopfösta här uppe på Hunneberg vid Bergagården. Och fick göra vapenfri tjänst. Och flera av de här männen Bergabröderna, de kom ner och umgicks med folk här i Vargön. En del träffade sin partner, sin kvinna här. Och de hade möten, de hade gudstjänster och många kom upp på berget också för att träffa dem, för att läsa Bibeln tillsammans med dem, för att be tillsammans, lovsjunga tillsammans. Och det här började påverka människor. Och det började påverka några familjer speciellt som fick ta emot den helige ande för första gången, som fick uppleva Guds närvaro på ett nytt sätt, på ett påtagligt sätt. Och de började känna att vi vill grunda en församling efter ett tag utifrån det här som de hade fått vara med om. Så de här baptisterna, de här unga vapenvägrande männen är en del av roten till den här församlingen. En del av grunden till det som kom att bli Salemkyrkan. Att unga män valde att följa Jesu ord mer än människors påbud. Att välja fred istället för krig. Och den här söndagen handlar om fred. Och jag tror vi alla bär på en längtan efter fred. Det är så uttjatade ord nu, men det är, händer mycket i vår värld just nu. Jag vet inte hur många gånger man hör de där orden sägas och man kanske tänker de där tankarna. Så är det. Det pågår krig runt om i vår värld och har gjort egentligen i hela mänsklighetens historia. Men för oss blir det mer påtagligt när det händer nära, som i Ukraina, Ryssland. Men det har ju alltid pågått krig. Och idag skulle jag säga så är Jesu ord om fred lika aktuella som någonsin. Och han har inte ändrat sig. Jesus förväntar sig fortfarande att hans vänner, hans efterföljare, ska älska och be för sina fiender. Ge mat åt de hungriga oavsett vilken sida de står på i en konflikt. Jesus förväntar sig fortfarande det. Vi är fortfarande kallade att älska och be för ukrainare och ryssar, israeler och palestinier, gängkriminella och klanledare, rasister och transideologer, sverigedemokrater, moderater och socialdemokrater. I Guds rike är inte olikheterna, de politiska tillhörigheterna eller den etniska härkomsten som identifierar oss, utan det är vår mänsklighet och därmed vårt gudomliga ursprung. En Gud, en mänsklighet. Som Lovisa läste förut från Saltaren 24. Jorden är Herrens, med allt den rymmer. Allt som den här jorden rymmer är Herrens. Världen och alla som bor i den. Alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen. Alla människor på den här jorden är vi satta att älska. Även om du inte håller med dem. Även om de är annorlunda än vad du är. För sån är Kristus. Sån är hans rike. Det är ett rike som väljer fred istället för krig. Och det är lätt, tänker jag, som svensk att tycka och fördöma krig. Varför håller folk på att bråka? Varför anfaller de varandra? Och varför kan de inte bara ha fred? Liksom? Men krig börjar ju inte med att massa människor vaknar en morgon och bara ja, nu tar vi till vapen och så anfaller vi vårt grannland här. Det är inte så krig börjar. Utan krig börjar här inne i hjärtat. Det som Bibeln kallar för synd och som vi alla har att kämpa med. Krig börjar i att en kultur skapas där fiendeskap odlas. Där de på andra sidan gränsen är annorlunda, ovanliga, felaktiga, onda, fiender. När vi börjar prata om andra människor på det sättet, då har vi börjat kriga. Och som sagt, det är lätt att sitta i Sverige och fördöma krig långt borta och säga hur kan folk vara så korkade, varför anfaller de varandra, det är ju ingen som tjänar på detta. Nej. Men vi behöver vaka över vårt eget samvete och våra egna tankar. Vad tänker jag om den som tänker annorlunda? Älskar jag min fiende? Gör jag gott mot den som hatar mig? Ger jag mat och kläder åt den som är annorlunda? För några veckor sedan så bjöd jag hem en kompis till Hillevi från skolan. De hade börjat leka och lära känna varandra. Vill man ju ringa föräldrarna innan. Liksom. Eftersom vi inte kände varandra alls. Luna heter den här tjejen. Och så jag liksom hittade det här numret som vi hade och ringde till hennes pappa. Och det är alltid ett konstigt samtal att ringa till någon man aldrig har träffat och säga hej, får jag ta med din dotter hem? det känns lite konstigt, men jag fick liksom förklara och han pratade med Luna och sådär. Ja, men det kändes bra liksom och vi fick en connection och så bjöd jag hem honom. Eller henne, och hon kom med oss hem och hängde med Hillevi under eftermiddagen. Och sen när han skulle komma och hämta så skrev han, okay, eller han ringde och sa nu slutar jag, passar det bra att jag kommer och hämtar? Ja, men absolut, vill du ha kaffe när du kommer, säger jag. Och så blev han bara helt tyst för sådär. Kaffe? Jag är ju arab, det är klart jag vill ha kaffe, sa han. Ja, vad kul, sa jag. Välkommen. Och så kom han och så satt vi och snackade och han sa det. Jag blev så glad, sa han, när du frågade om jag ville ha kaffe. Jag sa till min fru efteråt, vet du vad han sa? Han sa, vill du ha kaffe? Du är den första som har frågat om jag vill ha kaffe, sa han. Och han har bott här sedan 2014, liksom. Och först blir man lite glad och man blir lite stolt och man blir lite så här, tänk vad duktig jag är som bjuder på kaffe här till någon. Jag är så fin, duktig person. Och sen liksom slog det mig ganska snart efter det här. Jag blev ledsen och tänkte, vad är det vi håller på med i Sverige? Hur håller vi på med integration egentligen? Inte alls, skulle jag säga. Om ingen annan förälder har frågat detta eller sen 2014, då blir man ju ledsen, eller hur? Vad håller vi på med? Och det går inte att skylla på folk som har flyttat hit och säga, men ni är så dåliga på att integrera er. Det är ju vårt ansvar, eller hur? Att bjuda hem folk. Och jag vet att många av er är jätteduktiga på det. Så det här är inget skäll. Men det är för mig själv också en bara känsla av, Gud, vad gör jag för att motverka krig i det lilla? För det är där det börjar, när vi sitter ner och dricker kaffe tillsammans. Det är där freden börjar. Hur kommer vi till rätta med det här problemet? Hur kan vi bli de som skapar fred runt omkring oss? Jakob läste förut. Eller nej, det är fortfarande Lovisa läste förut från Psaltaren. Fortsättningen där från psalm 24. Portar, öppna er vida. Höj er, uråldriga dörrar. Låt ärans konung dra in. Vem är då ärans konung? Och det är Herren, den väldige hjälten, Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida, höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung dra in. Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. När vi släpper in ärans konung genom våra portar, då händer någonting. Där startar någonting nytt. Då kan vi inte längre tänka som världen tänker. Bara tänka på mig och mitt och min familj. Utan då måste vi tänka, hur kan jag älska min nästa? Hur kan jag älska den som är annorlunda än vad jag är? Hur kan jag skapa fred i mitt område? I det område som Gud har satt mig att råda över. För det är så. Gud har gett var och en av oss inflytande på olika platser, eller hur? Du har inflytande på ditt jobb. Du har inflytande i din familj, du har inflytande på vissa människor liksom, i din omgivning. Gud har skapat det så. Och när vi är trogna i det lilla, när vi använder det förtroende vi har fått av Gud genom att utbreda hans rike, genom att skapa fred på den plats där vi har fått ansvar, då kommer han ge oss större ansvar och större inflytande. Så funkar det i Guds rike. Men vi behöver bjuda in ärans konung. Vi behöver öppna våra portar, våra dörrar och säga välkommen in Jesus Kristus. Jag behöver det. Jag behöver den där ödmjuke konungen som kommer ridande på en åsna. Jag behöver det. För i mig själv så funkar det inte. Men när Kristus får bo i mig, då händer någonting. När vi öppnar våra hjärtans portar, våra tankars portar, våra hems portar, vår församlings portar, då kan förändringen starta. Vem är denna konung? Jo, det är Herren Sebaot. Och när Jesus rider in i Jerusalem den här dagen som vi såg på film förut, som vi har läst så många gånger, som vi har hört så många gånger. Jag menar, Jerusalem, det är ockuperat på den tiden också. Det är krig runt om i grannländerna. Det är inte så olikt vår tid. Och mitt i det så rider Jesus in på en åsna. Och för en liten stund så ser alla. Det blir liksom uppenbarat för alla att det här är Messias. Det här är Herren Sebaot som rider in. Alltså Herren Sebaot, det är ju den väldige guden. De ser att det är Kristus. Han är Guds son. Det är han som är Gud som i mänsklig form. Han är fredsfursten. Och de skär ner de här palmbladen, de tar av sig sina jackor och lägger ner, och de bara på alla sätt de kan vill bara hylla och hedra och ära fredsfursten som rider in. Och i deras hjärtan föds ett rop på hjälp. Hosianna ropar de. Det betyder Herre, förbarma dig. Herre, kom till vår hjälp. Det är som att de ser, vi behöver dig Jesus. Om det ska bli fred i den här världen, om det ska bli frid i den här världen, då behöver vi något annat än oss själva och våra politiska system. Vi behöver Jesus Kristus, fredsfursten, Herren Sebaot. Så låt oss be att Gud förbarmar sig över oss så att vi kan vara fredsmäklare i vår omgivning. Så att vi kan bidra till en kultur som bygger upp, som älskar, som förlåter och på det sättet ger förutsättningar för fred. Baptister har alltid sagt att fred är inte bara vårt slutmål, det är också vårt medel för att nå dit. Och så var det för Jesus också. Han talar inte bara om ett fredsrike som kommer i framtiden. Han visar med hela sitt liv att freden är också vägen dit. Freden är medlet för att nå målet. Så han umgicks med alla. Fast han var hatad för det. Fast de religiösa ledarna sa, vad håller du på med? Varför umgås du med de här människorna? De är vi inte med. Liksom. De tycker fel, de tänker fel. De är fel. Ja, men jag älskar dem, säger Jesus. Så gick han till dem och var med människor av alla möjliga slag. Han levde fred med sitt liv. Ända in i döden, ända tills han dör på ett kors. Så mycket älskade han världen. Han gav inte bara mat liksom, åt människor, utan han gav hela sitt liv för mänskligheten. Och det ger oss ett nytt hopp. Han dog och han uppstod, och på det sättet visar han att fredens väg är starkare. Den leder till motstånd, den leder till martyrskap, den leder till lidande, men den leder till seger. Freden kommer att segra över den här världen. Det kommer ett nytt rike, en ny himmel och en ny jord där fred råder. Och vägen dit är också fred. Åsa och Paul, ni kan komma fram. Vi ska ta en stund nu och lovsjunga och be. Jag tänker att vi